I detta avsnitt av programserien från ståltrådspop till stökig rock ska vi idag prata med Roffa Häggblom. Roffa, som åtminstone en del av lyssnarna känner igen som basist i Exom. Men hur började Roffa allt då det gäller rockmusik för din del? Fanns det något band? Fanns det någon kompis? Fanns det någon idol som fick dig att börja spela?
Ja, hur långt ska man gå tillbaka? Men vi säger då så här, enligt min mor då, va? Så jag föddes i Helsingfors då, 56. Så hon sjöng med ett gäng som heter Arnolds i Vasa. Och det här, hon berättade i alla fall att när jag var ungefär nyfödd, så där några månader, kanske ett år, då uppträdde hon på Elvan mycket. Och det här, då var jag med då där, och servitörerna tog hand om mig på backstage-studien. Men det kommer inte jag ihåg någonting om, men det kanske är någonting musik har fastnat där, va? Och det här, då har vi ju alltid haft musikinstrument hemma när man har uppväxt, då, som att det har funnits alltid någon gitarr på väggen, någon gammal jazzgitarr, och farsan spelar dragspel och sånt här. Syrran, hon är några år äldre än mig, så hon spelar gitarr, och det här, man lyssnar ju när de spelar sina grejer där och spelar lite Stones och Beatles låtar kanske den tiden. Och den var så stor, den där gitarren som vi hade på väggen. Det var en sån där som en tjock sån här semi-akustik, eller vad heter de. Och det här, jag hade den på benen så här. Och så körde på E-strängen med fingret och med tummen så här. Satisfaction.
Hur såg ditt första band ut? Vem var med?
Vi bodde ju i Brände, så vi hade en sån här allmän utrymme nere, va? Kerhohoan eller vad heter det. Vi skulle ju skramla ihop ett band, och Latvalas Reijo, då han hade en bas och någon typ av någon förstärkare, så att det lät, och det var skit häftigt. Och jag kommer ihåg, det var någon källmäckad, men det var en Kent-hals. Det var en riktig höjdare och sådär, och alla var ju exalterade, så fixade vi ett par trummor och grejer, och så höll vi på jamma där nere. Jag gick i Lyset där, så jag gjorde en elgitarr själv där. Hals och allting gjorde, det var lite tjock hals, men det funkar att koppla mickar. Och löd till och med en sån här egen fatsbox också av några ritningar och sånt där, och det funkar allt. Och så hade man en gammal sån där radio som vi hade hemma, var det var en skivspelare i samma, du vet, den där. Och så på något vis kopplade man ihop, så man fick lite högtaladist där. Och
banankontakter var
ja.
Hård valuta på den tiden. I Lyset så träffade du sen småningom Janne Stolpe, eller kände du honom från tidigare?
Ja, sen träffade jag Janne där, och det här, vi var ju hans bandrum där i Fantojhuset, då Ole var ju vaktmästare där, farsan hans. Och där hade han ju riggat upp någon typ av gamla radior eller något förstärkare, jag kommer till, men det lät i alla fall.
Hur kom Rolf Kula med, som var trummis sen i första upplagan av Exxon?
Jag kommer inte riktigt ihåg hur han kom med, men det här, i alla fall var han med där. Och det här, de bodde i Vikinga i ett hus där, och vi repade i deras garage där. Vi hade ju inget råd att köpa några stärkare och grejer, så vi gick hela gänget runt omkring i Vikinga och knackade på dörrar och frågade om de hade såna gamla radio, höreradio mening, vet du. Och vi fick ju ihopsamlat någonting, och vi kopplade ju serier den där, kopplade. Och det var så vi började där då, och kört. Och sen så småningom då fick man till julklappen första bas då, en Arja Diamond. IFK hade ju någon sån där klubblokal där bakom Fantojhuset också. Det var flipperspel och grejer, så vi fick lira där också. Och sen där, den där flygklubben bakom där. Och sen lirade vi i Lyska, fick vi lira i ett klassrum där.
Roffas pappa Kurt Kula, han var ju en jätteduktig gitarrist. Fick ni någon råd av honom?
Ja, han peppade ju på där, så att det här, man märkte att det funkar. Han gillar, han flinar ju bara. Det, typ så här. Och han jobbar ju på Ford Autolas. Han fixade en bil som vi kejkade buss. Vi hade en gul Transit, tror jag var det.
Och Roffas syrra Itta körde, ingen av er hade körkort.
Ja, det var någonting sånt riktigt i starten. Och första gigget var i Samskolan.
Vad kommer du ihåg av det?
Det glömmer man ju aldrig, för att man var ju skitnervös. Vi gick alla i rad upp på scen då, och så tog vi instrumenten och så körde man. Sen kommer, jag vet inte, sen, det gick säkert bra. Ja, du vet kanske första spelningen när du har varit på scen hur det känns. Så att
kommer du ihåg någon låt som vi spelade?
Det måste vara någon Deep Purple-låtar och Paranoid eventuellt, till Uriah Heep.
Ni körde mycket den tidens hardrock.
Ja, det hette ju egentligen hardrock. Det fanns ingen metall eller den tiden, utan det var hardrock. Alltså metall och allt sånt här kom ju senare sen då.
Nå var det du som bestämde repertoaren.
Det var jag och Janne som bestämde repertoaren, för att Jannes kusin bodde ju i Sigtuna. Han hade ju köpt alla skivor och sånt där, så vi fick därifrån mycket, mycket det här inspiration och sånt här. Jag var här med mormor alltid, för att min moster bodde här i Höga Led i Södermalm. Och vi var över julen alltid här. Och då fick jag en sån där monkeybil, du vet monkeys, en sån här byggsats som man byggt ihop. Och sen hade här, min kusin hade Deep Purple, Black Knight och Speedy King en singel. Och det var en spricka i den där singeln, men det knäppte varje varv sådär. Och jag skulle bara ha den där singeln, men jag tyckte det var det bästa som har funnits. Så jag böt min monkeybil till den. Det här var slutet på 60-talet, när den kom ut, när det var 69 kanske, 68, 69.
Nu Exxon gjorde spelningar på skolor, men deltog också i popmästerskapstävlingar.
Ja, i Lappfjärd hade de ju någonting. Där lirade vi i Lyska. Då fick vi repa på helgen i Jumpasalen på scen. Och det var häftigt. Och vi stod och repa som fan där. Och så var det stora draperier. Och så tittade jag utanför, såg jag på fönstret. Då stod Harry Piha från SP Insekt med hans tjej där då. Och digga med så här när vi spelade. Sen när vi var klara så kom han och frågade, ska ni hänga med oss till Kauhava Rockfestivalen? Ni får komma som förband åt oss. Och då gjorde vi ju den i Jutton då. Sen...
Det var en stor kecka på den tiden.
Ja, det var häftigt. Det var stor grej den tiden. De körde ju. Det var lite sån där mini-finsk Woodstock.
Precis som många andra bands historia så blev ju Exxons historia kort. Rolf Kula och Janne Stolpe började spela med Supersuikis. Vad gjorde du under tiden?
Då jag stack på sjön och sen det här så kom jag tillbaka då, och då skulle jag ta körkort. Och sen skulle jag åka tillbaka på sjön, men det blev aldrig av. Då köpte jag en Cheva, sån här gammal likbil.
Då du säger att du var på sjön, så var det långa vägar?
Ja, vi åkte från Hangö, så körde vi papper till Purfleet i London, Thames, och sen körde vi några resor fram och tillbaka. Sen hade de hamnstrejk i London. Vi var där någon vecka. Sen det här, därifrån åkte vi tom till Kanada och tog papper därifrån och åkte till Bilbao till Spanien i Biscayabukten där. Och sen kom vi tillbaka, och det måste vara någon på hösten 74, för att jag fyllde ju 18 där vid december, och jag skulle bara ha körkort, för att när vi var i Kanada så alla hyrt bilar och stack till USA, och jag tänkte göra samma sak nästa vända, men det blev ju aldrig av sen.
Då hade du basgitarren med på sjön?
Nej, den hade inte jag med, men jag köpte en gitarr i Kanada faktiskt. Nu kom jag i Kanada, köpte jag en sån här akustisk gitarr då, så att jag måste ha någonting att plinka med där då. Och sen efter det så då gick jag i lumpen och jag till Drakan, så jag var ju 11 månader där borta, och sen efter det så då blev det Sverige.
Vi gör intervjun här i Stockholm i Shock Tilts replokal där Roffa också har sin fina hoj. Vad gjorde att du ville till Sverige?
Man vill lite utforska. Vi fick jobb här, vi jobbade på en sån där biltillbehörsfabrik, aktiebolag etc. där då, i lagret där och packade grejer och sånt där. Och så köpte vi med Micke en Mercedes då, 230 bensinare då. Det var ju balt den tiden.
Och Micke, han heter Rönnqvist i efternamn. Många som lyssnar på det här känner till också honom. Men du kom tillbaka och fortsatte spela i Vasa.
Ja, vi gjorde ett band som hette Rats då med brorsan, och sen hade vi på trummor Hanno Lahnakoski och Reino Heikkilä lira gitarr och lite munspel ibland sånt.
Men då var det inte längre hårdrock?
Nej, det var kanske lite progressivt mera. Då åkte man ju till Sverige en gång till, va? Vi gjorde ju några resor med Micke och Janne Stolpe, så vi var ju och handlade lite grejer och sånt här. Ja, t-shirts och sånt där på Hötorget och sånt där. Vi gjorde och träffade den här, hans kusin här och sånt. Men sen kom vi tillbaka. Vi hade ett band faktiskt som hette West Coast, och där var Sampi Vegelius var med och Mäkinen. Han spelade ju saxofon, så jag tror han var blåst några gånger saxofon där. Och då spelade vi lite sådana jazzbaserat.
Vi gör intervjun här i Upplands Väsby i en fantastisk replokal där Roffa också har sin motorcykel som jag berättade. Och sen kalla Sverige igen, och du var involverad i North Connection-bandet fast du spelade med där.
Ja, jag var ju ljudtekniker där och körde bil då.
Men sen då North Connection tog slut, så då startade du och Janne en musikaffär.
Ja, alltså vi flyttade tillbaka till Finland och med Mikko så började vi att tillverka några högtalarlådor som vi kallar för soundcheck, och sen fixade vi i Vörostan en lokal där som vi hyrt då, så fortsatte vi där och meckade då. Då var ju Janne med i bilden och Mikko stack väl någonstans, jag vet inte var han var, och sen började vi snickra ihop PA-riggar och sånt här då, och hyr ut PA, och sen det här ville vi utöka då, så
ni köpte Vasan piano av Puska?
Ja, Mauno Puska hette han visst. Så då tog vi över hans affär där då.
Och affären, den var på Vasesplanaden?
Ja, just det, precis. Mittemot Apsangrilli där.
Mm. Hur var det att vara musikhandlare i Vasa?
Nå, det var ju häftigt, som man tänkte, vad fan, musikprylar och allting. Och vi fixade och donade och vi skulle ha Marshall-grejer och allt möjligt. Och gitarrer och sånt där. Och sen sålde vi ju skivor och sånt där. Och Jonna Dahlqvist jobbade ju där. Han sålde ju skivor där uppe då. Och det här, brorsan var väl där och hjälpte till då ibland. Han var mera i Vörostan och mixade högtalarlådor och sånt där. Fixade kablar i skick och sånt där när vi skulle ut då. Vi hade ju mycket PA-uthyrningsverksamhet. Med Jyrki Hämäläinen körde vi ett år åtminstone med det här MS Farko Kilpailot som de anlitade oss. Så var det många andra också. Vi var ute med Girlschool till exempel också. Någonstans i Kuusamo eller någonstans.
En massa snygga bröder, var det tuffa fester?
Man hann inte ju festa så mycket för att vi hamnade ju rigga grejerna och sådär och till nästa ställe och sånt där. Vi hade ju köpt en lastbil från Tyskland, en sån här Mercedes då. Och då åker vi ju från Kuusamo och vi skulle någonstans till Kokkola någonstans, någon folkpark utanför. Vi stack tidigt på midsommarmorgon, packade grejerna och jag var så shit trött där så jag ställde bilen åt sidan och det här. Sa att Janne, jag orkar inte köra, jag måste sova en stund. Och då var Janne, fan vi har inte tid att vi måste hinna fram där. Och det här var 2, 3, 4 på midsommardagen. Och då kommer Janne då knuffa mig på sidan så här och säger, ja men jag kan köra en bit och kan sova en stund. Då. Så åker vi iväg då och sen drömmer jag en konstig dröm då, vet du, att det här att en jätte kommer gående från sidan där och jag ser, han ska just stiga med foten och trampa på oss. Då vaknar jag i samma veva så är vi på väg till skogs med lastbilen. Och Janne hade ju somnat tydligen. Och det här, så drog jag i ratten så vi kommer tillbaka på vägen. Men det här då åkte vi rakt över på andra sidan, rakt i en stor sten, en bergvägg.
Och slutar även du?
Ja, no, där stannar vi ju sen då. Och så kollar jag på vad fan händes. Nej, vad fan, jag rök bara en cigg och somnade. Men vad fan, okej, och jag hade ont i axeln. Man hade som hunnit dra i. Och så klev vi ut och så såg vi grejerna hade kommit ut från skåpet så här. Det gick inte, jag kom bort därifrån och jag var i fronten med en paj och så här. Och sen kommer en gubbe då med byxorna nästan halvvägs och har en koskenkorva i bakfickan. Vad i helvete, mycket pamaus! Han hade vaknat där och vi... Ja. Och då var en liten stuga där bakom och han bjöd på kaffe där och han hade ingen telefon och ingenting. Och så sa han att någon kilometer tillbaka så finns ett hus, de har telefon. Okej. Vi knallade dit då och knackade på och berättade att vi har kört av vägen och så här. Vet ni, kan man, finns det någonting? Ja, så sa de att posten i Uleåborg, det här var mellan Kuusamo och Uleåborg någonstans. Och de har en sån här bärgningstjänst. Ja, okej, så jag ringde dit då. Så sa han, ja okej, nej, det fanns en bemanning där han kom. Jag förklarade vad det var då. Så, och så knallade vi tillbaka då. Så när vi kommer just knallande, då kommer bärgaren emot. Och så bärgar han upp den här plastbilen och så åker vi till postens depå då i Uleåborg. Och det gick inte ju, den där bilen kunde man som köra någon mera. Och han, den här bärgningskusken kände igen någon åkare som hade någon sån där mindre lastbil eller skåpbil. Så anlitade vi han då och så kunde vi packa grejerna över till den och han skjutsade oss till det där stället då. Och så kom vi fram där, riggade upp grejerna och sen kom ju bandet och så vi klarade oss tidsmässigt. Det var inget problem och vi förklarade ju läget, men det skiter ju folk i, du vet.
Klarar ni er helskinnade ekonomiskt ur businessen? Det är ju många musikhandlare som har berättat att det blev tuffa tider då på 80-talet och framförallt 90-talet.
Ja, bara hyran för lokalen, att få ihop den va. Det som vi klarade oss med några, det var när vi hyrt ut PA-grejerna, det var de pengarna fick vi sätta in i det här. Det funkar inte mer sen ekonomiskt, utan det var meningslöst att fortsätta för att det var bara lägg ner och så att det här.
Då var du musikhandlare och ljudtekniker och PA-uthyrare på heltid, eller hade du tid att musicera? Hade du någon band på G?
Då hade vi ju ett jazzband, Central Hit med Esa Hönäle på trummor då. och det här, då var det mycket Jeff Beck-låtar och lite mer avancerad sån här jazzrock-låtar och sån här.
Sen då äventyret med Soundside var över så gick du småningom tillbaka till tuffare musik. Hur kom Chock till?
Man hade ju kört lite jazzrock och grejer och sånt. Då började rycka i hårdrocksnerven igen. Och Black Sabbath låg ju alltid i och då tittade man lite på Sky Channel. Men så såg jag en video på Motley Crue där och tänkte det där är lite future. Alltså det där kanske man skulle kunna köra. Så gjorde man en liten blandning med Judas Priest, Black Sabbath och lite Motley Crue look. Då skrapade vi ihop ett gäng där då som var likasinnade. Då jag och brorsan och Hasse Montin då. Vi började med trio faktiskt. För att vi var faktiskt van att spela med trio. Vi hade alltid, för det mesta, varit alltid tre man och så här. Vi gjorde några spelningar i Nuaris och Kellari. Då var vi fortfarande tre man. Och sen det här i Stadshuset. Jag tror det var sista hårdrocksgeckan vi fick göra i Stadshuset. Då, för att vi hade med en sån där rökbomber och sånt där. Och så brände vi golvet där. Så då förbjöd de det där. Det var någon sån där... Och det här, sen jobbade vi jävligt hårt och tänkte att nu ska vi fixa det här. Och då började vi tänka, det låter lite tunt när vi spelar in. Vi hade en replokal i Hartvallslokaler. Då tänkte vi, nej fan, vi kände igen det här Pelle Henriksson då, ton och teknik. Och vi tänkte, det är lite coolt, vi åkte till Sverige. Vi tar och skjuter in en platta då. Så på tre månader så gjorde vi den här skivan. Då behövde vi, när vi var i studion, då kom han och med i bilden. Jag vet inte om han låg i lumpen då, eller hur det nu var, men... Vi behöver lite tyngre grejer.
Han nu heter Rajala i efternamn, men på skivan heter han något helt annat. Ni hade artistnamn?
Ja, jag var Rallo 90 och Per var det här Nick Tilt. Hasse Ligrin och han nu var Jess Border.
Och förutom att ni hade artistnamn så hade ni också en image som då appellerade till den tidens hårdrock.
Ja, det var den tidens, vi säger lite glamrock-aktigt, men Judas Priest hade ju mycket med nitar och grejer. De kom ju också då i slutet på 70-talet där och sen blev det ju mera och mera. Så den här imagen blev lite så där lipstick and leather och, så det passade in i stöket på något sätt.
Alla som äger er singel som gjordes senare som heter Heaven Calls så kan kolla permen hur det såg ut. Mm. Hör du, Chock Tilt flyttade ju sen till Stockholm. Du och brorsan Perre for tidigare och så kom resten av gängen senare.
Ja, vi hade varit faktiskt innan med Hasse här då när Hard Rock Café fyllde ett år, det var i maj. Och vi hade redan planer på att flytta vidare till världen och kolla läget. Så blev det så att jag och Perre kom hit i augusti och Hasse kom några månader senare. Sen fick vi den här lokalen då i januari 87.
Där vi då gör intervjun.
Ja, vi lirade med Motorhead som förband på Fryshuset. Det var i november. Det här med Motorhead var en ganska rolig grej för att det var Emma Tellstad som fixade det här med Motorhead. Och då fick den här Anders Karlsson då. Den här dåvarande manager som visste att vi hade spelat med Motorhead i Finland. Och det här, då går han in till Emma Tellstad och pratar med Johansson där och säger att ja, Chock Tilt, de har lirat för med Motorhead och han hade ingen aning om vad det var för band. Att vi har 200 band här som vill spela förband åt Motorhead när de kommer hit till Fryshuset. Men jag kan ju skicka ett fax åt Lemmy. Och han fixar ett fax åt Lemmy och frågar ett band som heter Chock Tilt, intresserad av att... Och det kommer direkt ett fax tillbaka, berättar den här Anders Karlsson att Chock Tilt is okej. Okay. No. Och då sa den här Johansson, hade sagt åt den här, att vad fan är det för band att aldrig hört talas om och direkt kommer is okej. Okay. Vi körde förband där då och det var ju Annos sista spelning då i princip.
Och då hände någonting som inte skulle få hända. Han blev styckmördad av er manager.
Ja, de skulle åka till Tyskland då, till ett skivbolag som heter Noise. Vi hade gjort demos i Pardastudion som ligger i Kungsholmen. Och de skulle åka då det här till Tyskland då, och okej. Okay, och han sa att han skulle ha Hanno med därför att han såg mest representativ ut. Så förklara. Tänkte att okej, det spelar ingen roll vem åker med, bara det blir någon del. Och då åkte de iväg då, ja det var ett jäkla pådrag där då, slutet av november då. Han säger så här att i Köpenhamn säger han att han har inte sitt pass med, han har glömt sitt pass till Anders kontor i Hässelby. Och då hade han gett honom några tusen spänn att ta tåget och åka och hämta ditt pass och så kommer du med tåg till Berlin så ses vi där. Det är hans variant. Sen gick ju tiden då så ringer han och säger då att han aldrig dykt upp efter den resan, att han är försvunnen. Han förklarade att han hade börjat spela i något annat band i Tyskland eller något sånt här.
Hur reagerade du då du fick veta vad som hände?
Vi visste ju ingenting vad som hade hänt då. Vid nyåret kom han tillbaka och sa vad ska vi göra nu att han nu är borta, tydligen att han har letat efter och någon hade hört att de hade sett honom där och blev, ja det var en massa ursäkter. Och vi skulle måste till det där bolaget i Berlin där och så, där. Så åkte jag och Hasse på nytt i början av januari så åkte vi med Anders till Berlin då. Vi kom fram till Berlin till bolaget och snackade med Wachtmeister, den här killen där. Och det var okej allting och så här. Man hade ju läst i tidningen att de hade hittat någonting och sånt här. Och man hade ju sina aningar, vad fan konstigt. Men vi hade ju ingen aning om att det hade hänt något sånt här i det skedet. Utan det var bara att han var borta. Vi kontaktade ju hans tjej som bodde i Vasa och ingen visste någonting. Och vi gjorde till och med en polisanmälan att vi har en försvunnen person. Och i Märsta polisstation, vi åkte ju dit hela gänget och vad fan, han är borta. Interpol från Sandviken ringde och frågade, ja, ni saknar en person som, och han var ju skriven hos mig. Fast de bodde ju här i och för sig. Och då det här sa han att, ja, att jag skulle bara fråga där att vi skulle vilja identifiera händerna. Han hade som bra kött om naglar och sånt där och så tänkte jag, ja men det måste man väl ha om man lirar gitarr va. Och så snackade han om ett litet finger som är böjt som inåt så här. Och det kom inte jag ihåg som så det kan inte jag som svar på. Nej men det är okej att det här, kommer du på någonting så ringde han numret då. Och så lagt han på och då kom jag ju hit då, jag var ju Perenke och Hasse här. Och så sa jag att det var någon som ringde någon kriminallirare från Sandviken, Interpol eller något sånt där. Och så berättade jag om det här fingret, då sa Hasse att ja, Silla Liniko, Vinos. Och så började vi titta på några gamla foton där. Och då ser jag ju exakt när han spelar gitarr att just som han förklarar åt mig i telefon, han kunde förklara bra. Då ringde jag ju upp honom. Kom de ju hit på en gång då och så frågade de om det fanns något som han har rört i och grejer som de kunde ta fingeravtryck och som inte någon annan har rört i. Då hade han ju ett skåp här med plektrum och ja, det var några grejer som det var då de identifierade. Och så grep de ju den här managern där och sen gick ju det här tiden då. Hasse flyttade ut i Finland. Då.
Trots det här då så beslöt ni ändå att fortsätta?
Jo, det gick ju flera månader där då. Det var lite overkligt allting att sånt här finns inte. Alla frågor och man hade inte lust ens att prata om. Det var som överkurs, du vet. Den här gamla centralhittrummet, Esa Hönala, han hade någon sån där Luppioberget. Han hade sån där turistattraktion med scen så han ville ha bandit. Han frågade att kan vi komma och spela där med tjockarna och så när den är trummis så kör vi två band där så kör vi både central och tjockarna där upp. Och då hyrt vi av Remus kusin, han hade sån uthyrningsfirma, sån där Kleinbus folkare. Så åkte vi upp till Övertorneå med den där jävla och det tog ju lång tid, det gick ju bara 90 den där jävla. Då spelade vi där central hit Jeff Beck-grejer som förband till tjockarna. Och då hade jag ju satt keps på en sån där dollartröja och sen gjort så här kamouflage så här och sen när vi var klar med central hit så gick jag och brorsan och började om till lite så inte märkte ju folket någonting och så körde vi med chockarna efteråt och Isaksson var på gitarr då och en trummis som heter Pertti Tikkanen som hade följt med det här efter han och 17 och sen han kontaktade oss och blä, blä, blä. Så han lirade trummor i ett band som heter Horsol Troja och efter den spelningen då skulle vi ju göra den här singeln här då. Då kommer Hulken med då som är lirade med Yngve för då Malmsten. René Lintonen spelar gitarr då. Och då spelar vi in den här skivan i Stockholm Recording i Nacka.
Med Lasse Norrgård som producent?
Lasse Norrgård bodde ju här den tiden och det här, han var ju lite involverad i musik som han alltid har varit. Och så här, ja, han hade ju sina projekt, A-media också visst, i Vasa någon gång i tiden. Och
stämmer bra.
Vi kört in den där skivan där och så släppte vi ut via hans bolag Top Music då. Sen är så att Hempo Hildén, Hulken då. Vi hade ju tv i Finland och vi gjorde några ylejotto där. Det var ganska mycket omsättning på medlemmar för att Hasse stack ju och han ville väl glömma allt det här på något sätt. Ferenc var ju här också den tiden. Han var ju mera som roddare och tekniker och sånt där. Han var ju med från början ändå. De stack ju till Finland då. Och vi körde ju ganska mycket då med Hultmark och Mellis och jag och brorsan. Och då finlirade vi. Då blev musiken ändrades lite till det här svenska hårdrocksstöket. Sen hade vi en annan studio i replokal där var jag bor nu då. Vi hade hela huset då 400 kvadrat, en sån här stor villa. Men nu har vi bildat bostadsrätten så det finns ingen musikverksamhet där och mera. Och där hade vi ju replokaler och studier också, såna här riktiga grejer. Och där hade vi ju mycket artister som var där. Där jammade vi mycket med John Norum och sånt där. Vi hade olika uppsättningar. Och när Hempo kom med i bilden då så kommer en ung gitarrist som var 17 bast då, som heter Fredrik Åkesson. Nu för tiden lirar med Opet.
På tal om repa, så i fjol så repa ni igen med Hasse Montin och Jari Perenkö. Vad har ni för planer?
2019 så lirade vi ju Elisa Löylöja. Då var det som lite efterfråga om man skulle köra originalet. Alltså så nära originalet som möjligt. Hasse började vara som på hugget igen då med trummor. Han höll på med också något annat som alla andra gör. Han höll på med segelbåtar och grejer och sånt där. Och som i dagens läge så nu körde vi här i förra somras då. De har någonting sån här 10-årsjubileum nästa år, 2026 tydligen, och Lisa Löylöja har gjort som de ska köpa på Vasalandia. På något vis preliminär bokat redan. Sen kanske det är någon mindre grejer här då, längs vägen. Vi får se vad som händer och nu kommer ju grabbarna hit om en månad och då ska vi köra en helg här då. Och det här, slipa bort rosten vet du och se vart det leder.
Nå, hur ofta träffar du kompisarna från Vasa?
Nu har ju mina föräldrar flyttat till Nykarleby, va? Syrran bor ju där också, så jag brukar åka dit när de fyller år alltid. Så jag brukar nog åka till Finland det här några gånger per år. För vi ska åka till Spanien och åka lite moppe här också. Det ligger på.
Du kallar det moppe, men det är fina motorcyklar, det är frågan.
Det är ju Harley Davidson vi åker med, så att det här. Men jag har ju alltid gillat motorer, bilar och sånt här, va? Men då är det ju rock'n'roll emellan också, men det hör ju ihop på något vis, lite amerikanska bilar och det blir ju lite raggarrock då, man kombinerar det. Lite Harrys inspirerat.
Tack för det här, Roffa, och du ska ha det bra här i Upplands Väsby.
Ja, tack och bock.